Eagle Eye Cherry och låten Thinking About You. Så där 16 minuter i 9 hör du den. Och vi ska kolla tillbaks. För ett år sedan började ukrainska flyktingar komma till Sverige. Vi tar oss till Ed där skogsbolaget Svensk Skogsservice håller till. Och under många år har de haft ukrainsk säsongspersonal. Hur är det där nu ett år senare? Charlotte Andersson är med oss och är på plats.
Och jag finns alltså i Ed i Svensk Skogsservice lokaler tillsammans med Joakim Gustafsson som är vd för Svensk Skogsservice som i ett års tid kan man nog säga stridit mot byråkratin. Det har nog varit en ganska stor del av hans arbetsuppgifter de senaste året. Men jag börjar med att fråga dig, vad betyder det för ditt företag att ni inte har tillgång till ukrainsk säsongspersonal längre?
Ja, det betyder ju att vi har tappat stor del av vår produktion och våra intäkter helt enkelt.
Hur stor procent då?
Ja, men vi skulle omsatt enligt budget 60 miljoner i fjol, hamnade ändå trots allt på 47 miljoner. Men länge såg det ut som att vi trodde nog låga 30 då det här bröt ut. Men vi har fått låna grupper, samarbeten med andra entreprenörer och fått in någon ersättningsgrupp från Europa, men det är ju på marginalen liksom. Och så hade vi väldigt bra väder och vind i fjol. Så vi hade en lång säsong och det har räddat många miljoner i omsättning. Mm.
Hur var det egentligen? Hur många ukrainare hade ni räknat med skulle ha jobbat hos er?
Vi hade sökt för 54 arbetstillstånd från ukrainsk sida då. Och vi hade väl som mest någonstans 11-12 under fjolåret och är nu uppe på 14 ukrainare. Så att, ja, det saknades ju, som i snitt saknades nog nästan 44-45 stycken under säsongen, i högsäsong då. Tittar man på hur det ser ut så jobbar ju våra rumänska och polska och svenska killar jobbar ju helår i princip, eller 8-9 månader minimum. Beroende på hur de vill åka hem till familjer och om familjerna bor i Sverige eller inte. Så de står ju för 70% av omsättningen. Och det räddar ju oss att mycket timmar är inom Europa. Och de här arbetstillstånden gäller ju bara 6 månader.
Men alltså, det här är ju ett problem för de gröna näringarna, även för jordbruket och för resten av skogsföretagen. Hur ska ni reda ut det här då? Jag menar, det är ju inte så säkert att ni kan tro att ukrainarna kommer tillbaka.
Det är ju ganska svårt att skapa en långsiktig plan eftersom vi också har en regering som vill begränsa arbetskraftsinvandringen eller försvåra den via att sätta medianlön då 33 200 kronor, vilket är långt över den kollektivavtalade nivån. Och det gör ju att den svenska lönemodellen spricker ju där liksom. Och då, vi vet liksom inte hur vi ska kunna hantera det. Dessutom har de ju sagt nu att även om du kan klara den nivån så är det inte säkert att vissa branscher ska få ta in arbetskraft ändå. Så att, ja, det är jättesvårt att göra en långsiktig plan. Vi tar dag för dag egentligen.
Det är ganska knepigt om man säger så. Här i februari, mars, då kom det ju 4 ukrainska familjer. Det är sådana som hade jobbat hos dig tidigare. Vad har hänt under det här året?
Ja, det har varit jättemycket utmaningar. Allt ifrån bankkonton, sparande till att de inte har rätt till personnummer, bank-ID. Jag tror att vilken svensk som helst som skulle testa att leva utan bank-ID och personnummer en vecka skulle inse vilka problem vi har haft. Och det gör också att medföljande familjemedlemmar, alltså sambos till våra killar då, som har jobb, har jätteutmaningar att komma ut på arbetsmarknaden trots att de är välutbildade och vill jobba.
Får de något jobb, till exempel inom kommunen?
Ja, kommunen här jobbar ju på det nu att de ska få komma in i den här tidbanken eller komp. Banken då. Men där, nu sökte de ju för att få registerutdrag från polisen då. I och med att du kan komma att jobba med olika typer av människor och grupper som gör att du ska ha registerutdrag. Men det kunde de ju inte få.
Och då får de inga jobb?
Nej, då är det ju svårare. Jag har inte pratat med kommunen om det. Så jag får nog återkomma just i den frågan. Men samtidigt så tror jag att massflyktsdirektivet kontrollerar ju den här bakgrunden om det finns någon kriminalitet innan du får ja på det. Så egentligen borde det redan varit kontrollerat i... Har du ett godkänt direktiv så ska den processen redan vara gjord igen.
Men hur mår de då? Alltså, så här efter ett år, liksom, hur ser de på framtiden i Sverige?
De mår allt sämre skulle jag säga, för varje dag som går. Pengar är väldigt lite värt, som de säger, då du inte kan skapa dig en långsiktig horisont eller en långsiktig plan. De här fyra familjerna hyr ju idag lägenheter och vedshus. Killarna är ju otroligt viktiga för våran del. Så att fler och fler av dem pratar ju om att flytta ifrån Sverige.
Tyvärr.
Och det skulle ju drabba oss och kommunen jättehårt.
Och varför flyttar de i så fall från Sverige?
Ja, det är ju byråkratin. Det är ju att du inte kan få personnummer, du kan liksom inte följa med, du kan inte ha myndighetskontakter. Det är svårt att komma ut i jobb. Åker du till Polen så jobbar tjejerna från och med imorgon.
En stor skillnad, säger Joakim Gustafsson, som säger att här får man jobba dag för dag för man vet inte hur arbetet ska se ut för Svensk Skogsservice-företaget. Och så var det där med hur ska man som ukrainsk flykting kunna få ett jobb i Sverige och en framtid. Jag heter Charlotte Andersson.